Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 28, del 3 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1894. Men först en kort resumé. Förstinnans son har beslutat sig för att återvända till Schweiz, men först måste han hitta en räddningsplan. Lösningen finns på Dalarö hos Sartuninus. Kapitel 28. Sartuninus. Del 3. Ingen av de tre hade observerat att Olga inträdde och stannade förvånad framför draperiet. Hon sjönk ljudlöst ned på en närstående stol där hon till sin stora häpnad blev ett osynligt vittne till vad som här avslöjades. Wilhelm, fortfor Ethel och utsträckte sin hand mot honom. Gå, låt det nu vara slut. Jag ska gå, men icke förrän först Saltykov ger mig sin tillåtelse att få medföra hans dotter. Det tjänar ju till ingenting att förneka hennes börd. Nåväl, om hon också skulle vara förstens dotter så betyder det ingenting, vill jag tro, inföll Ethel med stolt frakt. Och att hon blivit inspärrad kunna vi försvara. Hon har varken svultit eller frusit. Att ni skulle hitta på ett försvar för ert brottsliga handlingssätt tvivlar jag icke på. Ni har alltid visat er slug i det fallet, kunde han ej låta bli att tillägga. Men förstens dotter har större rättigheter än ni kan ana, min mor. Eller hur? Wilhelm vände sig till försten. Jag vill ingenting vidare höra. Gregor Saltykov började känna sig på allvar orolig. Jag förbjuder dig att föra flickan härifrån. Istället ska jag bestyra om att hon blir inspärrad på ett dårhus. Usling, skrek Wilhelm som icke längre kunde behärska sin harm som stormade inom honom. Ethel gav till ett rop och sjönk åter ned i soffan. Men Olga satt blek, uppskakad, med sammantryckta läppar, orörligt stilla. Först Saltykov steg till hälften upp i stolen, knöt sin hand och skakade den framför Wilhelm, som likväl ej lät skrämma sig eller tog ett steg tillbaka. Hur vågar du, pojkevalp, så förolämpa mig? Usling, sade du. Hans ögon gnistrade med en skiftning i grönt. Jag kunde krossa dig, men, han drog flämtande efter andan, du har att tacka din mor för att jag ej kröker ett hår på ditt huvud. Jag ville helst ingenting ha henne att tacka för. Hon är uslare än jag trodde. Jag uslare än min egen far anade. Åh! Att ni så hjärtlöst kunde behandla detta barn så som ni båda gjort, utbrast Wilhelm, upprörd till det yttersta. Kände världen denna sorgliga historia skulle tusenden uppträda till försvar för den stackars flickan. Men den kan få veta det. Hela ert förflutna livs historia kan en gång bli bekant. Wilhelm, framviskade Ethel. Du borde ha något förbarmande och väga dina ord bättre. Vi har haft våra skäl att hålla henne instängd från världen, försökte hon säga så lugnt som möjligt. Ingen ska döma oss hårt då saken blir förklarad i sitt rätta sammanhang. Du har fått en falsk och grumlig uppfattning om detta sorgliga förhållande. Vi ursäktar dig därför. Försök ej längre att leda mig bakom ljuset, utbrast Wilhelm. Jag känner mycket väl till er brottsliga delaktighet i detta svarta dåd att hålla en oskyldig varelse i åratal fången. Min mor, ni har ingen aning om att jag vet ännu mer. Ni har själv blivit bedragen, kanske mest och beklagligast av alla. Ni är icke någon förstinna Saltykov. Ethel gav till ett genomträngande skri och pressade sina händer mot tinningarna. Är jag icke för Saltykovs lagliga gemål? Upprepade hon med en förfärlig aning om en stor, förkrossande olycka. Vem är då förstinnan? Den inspärrade fångens moder, den olyckliga Vanja, svarade Wilhelm med klar och stadig röst. Gregor Saltykov ville tala, men endast några oartikulerade ljud trängde över hans läppar. Han satt nästan stel av förskräckelse, helt och hållet förlorande förmågan att längre behärska sig. Vanja, utbrast Ethel med ett hånlöje. Du vill väl ej söka inbilla mig att den där livegna flickan som försten förde med sig från Ryssland är den rätta förstinnan Saltykov. Hur vet du detta, Wilhelm? Och du pratar galenskaper, skrattade hon vansinnigt i sin förtvivlan och ångest över att detta kunde vara en sanning. Jag talar sanning, fullkomlig sanning, fortfor Wilhelm. Innan först Saltykov kom till Sverige var Vanja redan hans lagliga maka. Således är Sonja hans äkta dotter och arvtagerska till sin fars rikedomar. Icke därför att jag vill mottaga ett öre av dem, tillade han föraktfullt. Jag vill endast låta er veta att Sonja och hennes mor ensamt inneha de rättigheter ni tror er äga. Hur känner du hennes mor, Wilhelm? Har du varit i Ryssland och träffat henne därstädes? Ethel såg tvivlande på honom. Nej, inte i Ryssland har jag träffat henne. Det är annorstädes. Gregor Saltykov blev allt blekare. Stora svettpärlor pressades av ångest fram på hans panna. Men han förlorade icke ett ord av vad Wilhelm sade. Hur kunde han ha träffat Vanja? Hon var ju död för hans egen hand, för länge sedan förmultnad i den underjordiska slottsgången. Och likväl talade denna unge man att han träffat henne. Vad betydde det? Först Saltykov trodde sig kunna bli lättast befriad från sin olyckliga unga hustru genom att utan skonsamhet mörda henne. Sedan skulle ni, min mor, bli hans maka, fortfor Wilhelm. Vanja lockades för den skull ned i källarvalven och utan barmhärtighet stöttes hon ned utför den branta trappan till den underjordiska gången. Vanja var emellertid försvunnen och alla trodde att hon hade rest tillbaka till Ryssland, utom hennes man som inbillade sig att hon var död. Men Guds hand var beskyddande utsträckt över den övergivna. Hon räddades. Hon fann en utgång ur denna underjordiska håla och kom så undan en ohygglig död. Det var på själva er bröllopsdag, min mor. Och hon såg genom ett av kyrkfönstren hur ni inför Guds altare blev vigd vid hennes egen make och mördare. Här höll Wilhelm upp, ty hans mor hade segnat tillbaka, som om hon förlorat medvetandet. Men då hon återgjorde en rörelse och höjde sina ögon stumt mot honom, fortsatte han ända till slutet att avslöja först Saltykovs bedrägeri. Och nu, tillade han, har Vanja funnit en fristad hos den där vanskapliga dvärgen, vilken ni nog minnes. Jag visste icke själv att hon ännu fanns i livet och så nära sitt barn, som man grymt nog låtit henne förstå vara dött och begravet. Gregor Saltykov vände sitt dödsbleka ansikte mot Wilhelm Wildebrand. Det är mig en fullständig gåta hur du kunnat smörja ihop denna långa historia som du nu vill inbilla din stackars mor att tro, stötte han fram med korta avbrutna ord. Men var har du också beviset på sanningen av dina ord? Beviset på att min livegna var min hustru? Ja, beviset, upprepade Ethel skälvande, nästan bedjande. Wilhelm stack långsamt handen innanför rocken och drog fram ett papper. Se här beviset, sade han och uppvecklade det. Försten kände genast igen det förlorade dokumentet. Han hade långt ifrån gissat att Vanja tagit detsamma. Nu ångrade han, fast för sent, att han icke tvingat henne att giva det ifrån sig. Hur hade han så liknöjt kunnat behandla en så viktig sak? Han förbannade i tysthet sig själv och sin egen dumhet. Med darrande hand sträckte han sig fram efter pappret som Wilhelm höll framför honom. Jag lämnade icke ifrån mig, förstår ni, först Saltykov, log Wilhelm svagt. Vanja gav mig det, men hon har icke uppmanat mig att kräva rättvisa åt henne. Hon endast fodrar sitt barn. Kan ni även nu neka mig att föra Sonja härifrån? Nej, tag henne, mumlade försten dovt, skylande ansiktet med sina händer. Du har överlistat mig och du har dragit skam och elände över din egen mor. Ethel hade ryckt det viktiga pappret ur Wilhelms hand. Hon stirrade på de stora bokstäverna som där vore skrivna på ryska språket och därför omöjliga för henne att tyda. Men namnet Vanja kunde hon läsa. Det stod där, inristat liksom med eld. Förskräckt släppte hon dokumentet, som Wilhelm genast tog upp, vek tillsammans och åter gömde i sin rockficka. Jag ska lämna det tillbaka åt Vanja, ifall hon vill begagna sig av det. Vet ni vad detta papper har för betydelse, min mor? Ethel svarade ingenting. Hon var helt och hållet förbi. Hon led i detta ögonblick för alla sina synder. Det är först Saltykovs och hans livägnas vigselattest. Tvivlar ni längre så kan ni resa till Ryssland och taga reda på den präst som vigde med hemlighet. Vanja kan nog upplysa er var denne man kan påträffas. Det blev en dödstystnad sedan Wilhelm slutat att tala. Han gick då till tapetdörren i väggen, drog ifrån regeln och såg ut i den långa halvmörka korridoren. Sonja, ropade han. Han hade uppmanat henne att hålla sig till reds i gången och framför allt ej vara rädd då hon skulle stå ansikte mot ansikte inför dem som hade förstört hela hennes unga liv. Sonja hade lytt honom och trots Marsas stora ängslan satt sig på bänken i korridoren, beredd på det värsta. Men vad ont kunde man väl göra henne i Wilhelms närvaro? Hon kände sig således trygg och då han ropade hennes namn steg hon genast upp och gick fram till honom. Han tog henne vid handen och ledde henne in i salongen. Sonja kastade först en förvånad blick omkring på salongens alla praktfulla föremål, men sedan fäste hon sina ögon på försten och förstinnan. Hon tryckte sig närmare in till Wilhelm, som om hon fruktade att det ändå skulle kunna göra henne något illa. Är det dessa människor som hållit mig fången? Viskade hon. Ja, Sonja, där ser du dina plågoandar som så grymt låtit dig lida. Vem vet vad det ämnat dig för öde? Där stod nu Sonja framför dem, blek, upprörd, men obeskrivligt skön i sin enkla vita dräkt och med det gyllene håret tillbaka struket från pannan och upplöst i lockar, som föll och ända ner till midjan. Hennes stora mörka ögon strålade i en fuktig glans. Det var som om Vanja hade stått framför dem, tyckte Ethel, som stum stirrade på den unga flickan. Försten hade ej mod att lyfta upp sina ögonlock, utan höll dem envist slutna. Han fann ingenting till sitt försvar och därför teg han. Olga hade däremot stigit upp och närmat sig Sonja. Vålnaden, sade hon för sig själv, men tillräckligt högt för att uppfattas av alla. Ja, här ser du vålnaden på Tyresö, inföll Wilhelm och vände sig hastigt om mot förstens systerdotter. Olga såg ännu en gång på Sonja men sade ingenting vidare utan gick ur rummet sedan hon kastat en flyktig blick på sin morbror och tant. Jag förmodar att ni nu icke har något att invända om jag för Sonja med mig, fortfor Wilhelm. Ni har ingenting att frukta av oss, eller hur Sonja? Du begär ju ingenting annat än din frihet. Nej, ingenting annat, upprepade hon milt. Jag vill endast slippa se dem, Wilhelm, tillade hon viskande åt honom. Vi skola icke besvära er längre. Farväl. Men varken försten eller hans mor gav något svar. Det funno icke ord att uttrycka sig med i detta ögonblick. Deras tungor låg liksom förlamade bakom deras färglösa läppar. Wilhelm höll Sonja vid handen då de lämnade rummet. De mötte sedan på vägen till sjön den ena tjänaren efter den andra. Dessa stannade och stirrade på det unga paret, icke kommande sig ens för med att hälsa på sin matmors son. Vem ledde han vid handen? De trodde först att det var vålnaden och en av dem, som en gång helt flyktigt hade sett Sonja uppe på tinnarna på tornet, blev stel av fasa. Men denna unga flicka rörde sig ju som en vanlig människa. Det var ju en verklig mänsklig gestalt och hon talade ju också. Hur skulle de förstå detta? Ingen vågade närma sig Wilhelm eller följa efter dem där de gingo ned i parken och försvunno bland träden. Marsha väntade dem på stranden där samma båt Wilhelm hade begagnat låg redo att föra dem till Dalarö. Den gamla kvinnan hade flytt från slottet, nästan halvdöd av förskräckelse, oupphörligt spejande efter om icke försten skulle upptäcka henne eller skicka någon av sina tjänare för att taga fast henne. Skulle hon ännu en gång komma in för förstens ögon, visste hon vad hon hade att vänta sig. Wilhelm hjälpte Sonja i båten, beredde henne en bekväm plats och insvepte henne i ett varmt plagg som Marsha hade fört med sig. Sedan stöttes båten från land. Vinden fyllde seglen och förde dem snabbt ut på de dansande vågorna. Ni har hört kapitel 28, del 3 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.